Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Idag, på 12:e söndagen efter trefaldighet, har vi som vi hörde temat våra ord. Och jag tänkte att vi idag skulle stanna inför en text som finns i första Petrusbrevet kapitel 3, vers 8-17, som vi läser i Jesu namn. Till sist var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna. Var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Ty den som älskar livet och vill se goda dagar ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort från det onda och göra det goda. Söka efter frid och sträva efter den. Ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp som ni äger. Men låt det ske ödmjukt med respekt och ett rent samvete. Så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Herre, inskriv dessa ord på allas våra hjärtan. Amen. Den här texten som vi läste, den innehåller så mycket som man kunde hålla flera predikningar över den. Redan de första förmaningarna som Petrus kommer med är så laddade med gudomlig visdom att vi verkligen borde stanna upp inför dem och inpränta i oss att detta är verkligen vad Gud vill med oss. Dessa förmaningar kommer från Guds egen mun genom aposteln Petrus. Han skriver: var alla ett i själ och sinne. Han börjar alltså med att betona den kristna enräkten, som är en enräkt i tron. Det är många som talar om denna enhet numera. Det är inte på modet i detta individualismens tidevarv, när kristna frestas att skapa sig smörgåsbord med andliga godsaker som man kan plocka av efter behag. Man saknar ett andligt hem och istället ränner man hit och dit för att känna gemenskap med andra, gärna med många. Eller för att nyfiket lyssna vad den och den förkunnaren har att säga. På detta sätt åtnjuter man ett sakrament i ett sammanhang och ett annat på annat håll. Predikan hör man här och bibelkretsen har man där. Och den pastorala omsorgen, den har man inte alls. För man vet ju egentligen inte vem som är ens pastor. Man har inget hem. Och som sagt är det inte många som längre vill hålla fram den bibliska församlingsläran heller. Men det vill alltså aposteln i vår text. Han börjar med att uppmana till enräkt, till att vara ett i själ och sinne. Och dessa förmaningar möter vi på många ställen i skriften, till exempel i första Korinthierbrevet 1:10, där en annan apostel, Paulus, förmanar korinterna att vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter uppkomma bland sig. I vår text fortsätter Petrus att förmana de kristna nu till medkänsla och kärlek till trossyskon, till barmhärtighet och ödmjukhet. Också detta är en bristvara idag, också hos oss, hos mig och hos dig. Vi behöver dessa uppmaningar, för det är så lätt hänt i en kristen församling att det uppstår friktion på grund av att vi ser mänskliga svagheter hos varandra. Vi har alla olika personligheter. Och vi behöver ha fördragsamhet med sidor hos våra trossyskon som vi kanske inte uppskattar så värst mycket, men som i sig ändå inte är oförenliga med ett kristet liv. Aposteln vill att vi ska visa medkänsla och barmhärtighet med andras svagheter, väl medvetna om att vi själva sällan är sådana som vi borde vara. Jag är ingen mönsterkristen i mig själv, och det är inte du heller. Detta gäller inte minst det sätt vi uttrycker oss när vi samtalar. Och det tangerar dagens tema, våra ord. Aposteln säger, löna inte ont med ont och skymf med skymf. För det är så att saker och ting verkar ha en tendens att eskalera. Ett hårt ord kommer ofta tillbaka och inte sällan i sällskap med en kompis. Och så blir det värre och värre. Och till slut tror man inte att man befinner sig i en kristen församling utan snarare på ett kommunfullmäktige möte i en kriskommun. Det finns en sång, och den ska vi snart sjunga, som börjar med orden. Tala vänligt med din nästa. Herren Gud, hör på. Det är alltid viktigt att tänka på. Också när det gäller den inbördes kärleken mellan kristna är förmaningarna många i Nya Testamentet. Både när det gäller kristna i allmänhet och ordets tjänare i synnerhet. Till exempel i pastoralbreven till Titus och Timoteus möter vi dessa förmaningar. Det kan till exempel heta att en Herrens tjänare inte ska strida utan vara vänlig mot alla. Och att han inte ska förolämpa någon utan hålla frid och vara tillmötesgående och visa vänlighet mot alla människor. Vänlig men bestämd. Det kunde vara ett gott motto för hur vi som kristna ska bruka vår tunga. För dessa två saker utesluter inte varandra. Paulus uppmanar till vänlighet och till att hålla frid. Men bara några verser senare instruerar han Titus att han ska visa ifrån sig en villolärare efter att ha förmanat honom en första och en andra gång. Någon frid på lärarens bekostnad känner aposteln Paulus inte till. Men även villoläraren förtjänar ett gott bemötande från vår sida när vi avvisar honom och förvägrar honom brodershanden. Också det bör ske utan skymf och utan hårda ord. Det är trots allt en dyrt återlöst själ som står på spel, och vi ska göra allt vad vi kan för att inte vi med vår kantiga personlighet ska behöva bli ett hinder för en falsk lärare för att han ska omvända sig. Eller en annan uppenbar syndare för den delen. Men detta är svårt. Vi tenderar att falla i endera diket. Antingen blir det för mycket av en låt-gå-mentalitet. Eller så blir det fariseism. Det ena är lika illa som det andra. Sist och slutligen handlar det om att dela, att rätt dela lag och evangelium för de människor vi möter. Och där har vi alla att stava på. Vi ska säga något om slutdelen i vår text där Petrus skriver. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Detta går hand i hand med det som Paulus sade till Timoteus och Titus. Det är svårt att i längden vara elak mot och förfölja den som inte ger igen. Den som inte svarar med samma mynt i ord eller gärning. Det blir helt enkelt i längden svårt att få en giltig orsak till förföljelsen. Och en orsak behövs nog i längden. Om förföljaren vill hålla ansiktet, vill säga. Men om vi med vårt tal eller våra gärningar förgår oss, så sätter vi själva piskan i händerna på våra förföljare. Då ivrar vi inte för det goda, utan det lidande vi då får möta sker som en följd av våra egna onda gärningar, som Petrus skriver i de sista orden i texten. Men även om vi inte felar i det vi säger eller skriver offentligt, efter Guds måttstock vill säga, så kan vi komma att lida ändå. När vi håller fram det som Guds ord säger, när vi är jordens salt och när vi tar vårt kall till att vara världens ljus på allvar, då tog den olidande följa, också här uppe i Norden. Vi hotas knappast i livet, men den som vågar vara obekväm brukar rätt snart bli uthängd i pressen. Huvudet rullar verbalt, även om inte bokstavligt, som det ju gick för Johannes Döparen, han som gick till rätta med offentlig synd i sin samtid. Hur kommer det att gå med oss om vi vågar göra detsamma, om vi vågar ta på oss vårt kors. Men hur ska vi våga bära vårt kors, det gammalmodiga korset? Hur ska vi våga stå upp och stå ut i vår samtid? Det är tryggt att vara som alla andra, men att gå emot strömmen, det är aldrig lätt. Har månne Petrus något svar att ge oss i vår predikotext? Jo, vi ska nu komma till textens kärna. Petrus skriver: var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. I Kristus, i vårt hjärta, vågar vi vara kristna. Och Petrus skriver inte bara att vi ska ha Kristus i hjärtat, utan att vi ska hålla honom helig i vårt hjärta. Helig betyder ju som bekant avskilt, att något är avskilt. Och i vårt hjärta behöver det alltså finnas en avskild plats för Kristus, den främsta platsen. För det är ju så att i våra hjärtan finns det så mycket annat. Det är så mycket av synd, så mycket självgodhet, så mycket förtröstan på att vi duger i oss själva. Vi kan dessutom fästa vårt hjärta i så mycket här i världen och förlita oss på det om det skulle råka bli dåliga tider. Precis som den rike dåren i Lukas 12. Han som skulle bygga större lador för att få rum med sina goda skördar. Sen skulle han leva i lugn resten av sitt liv utan bekymmer. Men om vi sätter vårt hopp till något annat än Kristus, då håller vi honom inte helig i våra hjärtan. Vi kan i detta sammanhang dra oss till minne hur Luther utlägger det första budet i Stora katekesen. Han säger att ha en Gud innebär att ha något som hjärtat helt förtröstar på. Och vidare: det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud. Där varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger Luther, i verkligheten din Gud. Om vi klamrar oss fast vid något annat än vid Jesus, då är det inte så konstigt att vi är rädda för världen. Tänk bara på hur lärjungarna betedde sig när de trodde att Jesus hade tagit sig från dem för alltid. De hade förlorat sin mästare, och utan honom var det ingenting. Om vi på samma sätt förlorar Jesus ur vårt hjärta, så försvinner han snart också ur vår mun. Ett ont träd kan inte bära god frukt, och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, säger Jesus. Att bekänna Jesu namn kostar något här i världen. I själva verket kostar det allt. Och ju förr vi inser det, desto bättre. Frestelsen att försöka bevara sitt liv i den här världen är stor. Att kunna framstå som modern och upplyst, enligt världens sätt att se, att vara inne, den frestelsen är stor. Vem vill väl vara en gammaldags, trångsynt kristen som tror på Bibeln och på Jesus? Och för att inte framstå som en sådan, så kanske vi svarar undvikande på frågor som skulle leda oss in på det som rör vår tro. Jag har ibland tänkt på vilken bild av mig själv, eller av min tro jag ger. Till exempel när man diskuterar kring världsläget med strider och terror, eller med dåliga ekonomiska utsikter. Slutar sådana diskussioner i oro och uppgivenhet också för min del? Eller har jag något bättre att komma med? Känner jag till någon lösning? Jag är inte på världsproblemen, men känner jag till något att luta sig emot när den verkligen blåser? Vet jag om någon klippa att stå på när orons tsunami drar fram och efterlämnar bara hopplöshet och elände? Finns det något hopp? Vilken bild ger vi av oss själva? Ger vi den bilden att det finns inget hopp? När Petrus förutsätter att de kristna har ett hopp när han skriver: var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Vad detta hopp är, säger sig själv. Det är Kristus, himlarnas och jordens Herre, som vi genom tron får äga i våra hjärtan. Detta hopp får vi och ska vi vara beredda att redogöra för inför dem som inte har detta hopp. Men också i detta kall att vittna om Kristus finns det instruktioner för oss i Bibeln. Också i vår predikotext. Också i sådana lägen ska vi bruka vår tunga på ett förståndigt sätt. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Ödmjukhet, respekt och ett rent samvete. När vi redogör för vårt enda hopp, ska vi göra det med den förhoppningen att den som vi vittnar för också ska få del av samma hopp. Då ska vi inte bullra och domdera, utan ödmjukt och sakligt redogöra för vem vi tror på och hur vi kan hantera den oro som finns omkring oss. Inom tron är vi ju medborgare i ett bättre land. Här lever vi en kort tid, kanske 70, 80 eller till och med 100 år. Men vad är det mot ett liv, ett evigt liv i himlen? Det liv som väntar oss varar inte bara några årtionden, utan det tar aldrig slut. Och det liv som väntar oss är inte till skillnad från det liv vi nu lever här i världen. Det är inte kantat med oro, lidande, sjukdom och synd. Nej, i det himmelska hemmet finns det inget av sådant. Bara salighet och glädje i Guds gemenskap. Gör det då så mycket om vårt land blir angripet från fiendemakten? Behöver vi jämra oss och våndas inför ett tredje världskrig? Eller om muslimerna tar över Europa? Eller om världsekonomin kollapsar? Eller om jag eller någon av mina närmaste imorgon insjuknar i en dödlig sjukdom? Kan något av detta ta ifrån oss Jesus? Kan något av detta skilja oss från Guds kärlek? Är inte det vi nämnde fråga om prövningar som Gud har sagt att vi kommer att få möta? Det ska komma stridslarm och rykten om krig, men bli inte förskräckta. Istället uppmanas vi att lyfta upp vår blick från jordens bekymmer och i tron se bortom det, att blicka mot evigheten och det som väntar oss i himlen. Vi har ett hopp mitt i all jordisk hopplöshet. Må vi fortsättningsvis hålla fast vid det hoppet. Må vi hålla Kristus helig i våra hjärtan och på våra läppar. Kristus är inte bara vår frälsare och vårt hopp, utan han är hela världens. Och det behöver världen få veta. När vi hämtar styrka i evangelium, i ord och sakrament, blir vi utrustade att vittna om detta hopp. Genom evangelium hålls Herren Kristus helig i våra hjärtan. Amen. Så bliver dig vid Herrens nåd att saliga vi bliva. Men fast och evigt är hans råd att det de trogna giva. Vi själva är blott skräplighet. Hos Gud är all vår salighet. Ske honom pris och ära. Amen.